Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men visst växte du jättesnabbt på YouTube?
Ja, alltså när det drog igång så var det ju 10 000 bara över ett dygn.
Det är helt sjukt.
Ja, det
men hur gjorde du det? Eller ja, det... Vi tar det efter gingen.
Ja, vi tar det efter.
Ja, vi sparar. Ja,
har du, är det här lyssnarnas frågor eller är de helt och hållet från Emils hjärna?
Det är från min hjärna. Jag brukar ju börja de här avsnitten med en presentation. Fabian Sverono är filmfotograf, klippare, reklamfilmsregissör och influencer i största allmänhet. Han har cirka 82 000 följare på TikTok, 10 000 följare på YouTube, 8 000 följare på Twitter och cirka 4 000 följare på Instagram. Vissa känner kanske igen honom från TV4s Talang där han var med förra säsongen. Själv känner jag igen honom här ifrån mitt kontor. Vi delar nämligen kontor och har dessutom jobbat ihop på olika sätt i många år. Dessutom har han släppt musik och då tänker jag framförallt på den här låten Ränta på ränta, som är något av hans dragplåster och som har varit en motor i hans TikTok-karriär.
Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men det är verkligen så.
Ja.
Om någon någonsin känner igen mig, då känner de mig inte som Fabian, utan de säger, det är ränta på ränta. Inte ens ränta på ränta mannen, utan jag är ränta på ränta. Sällan man är ett begrepp.
Ränta på ränta, 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 ränta.
Nu då är du gäst här i min podd.
Just det.
Hur känns det?
Det känns jätteärofyllt att få vistas i samma forum som Sommarkatten och chefredaktören för influens.se. Och sånt.
Isabella Borowska.
Just det, Isabella Borowska. Och sånt. Vi sitter i ett rum som jag väldigt ofta befinner mig i, ja. Det vill säga din studio.
Ja, och där vi då spelat in vår egen podd som vi haft tillsammans. Du, jag och Daniel Norberg, min bror, som vi hade under drygt ett år i alla fall.
Ja.
Spelades också in exakt här. Så det är,
ja,
inte,
det, precis här.
Det är inte nymark.
Jag måste också bara säga för lyssnarens skull att om jag låter disträ någon gång så är det för att jag spanar in Emils sminkning. Han är nämligen sminkad i påskkärring. Det är tämligen märkligt att han sitter som påskkärring medan vi poddar.
Lite konstigt.
Så jag ber om ursäkt på förhand om jag svävar iväg i blick.
Vad skulle du säga att du jobbar med?
Du drog det ganska bra i presentationen, men jag skulle säga att jag är reklamfilmsregissör och manusförfattare och TikTok-kreatör. Jag får ändå säga, det man framförallt tjänar pengar på känns som att det är det man ska benämna sitt yrke som, kan jag tycka.
Ja, precis. Ja, det man försörjer sig på.
Exakt. Och sen håller jag ju på med YouTube också, men jag tjänar än så länge inte många kronor där, så jag skulle inte säga att det är mitt yrke överhuvudtaget.
Men då är det både liksom producent och bakom kameran karaktär,
ja,
och då också kreatör.
Ja.
I vilken mån skulle du säga att du är det ena eller andra?
Numera är jag väl kanske till 90% kreatör, 10% resten. Då. Då tänker jag just på den här månaden. För just den här månaden består 90% av mina inkomster av kreatöreriet, får jag säga. Men det varierar ju. Det är ju så det är.
Men tidsmässigt då? Vad lägger du större delen på?
Ja, det är kreatöreriet också.
Som absolut. Det heter.
Ja.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Nu drog inte jag in YouTube här som mitt yrke, men jag kommer att göra det på den här frågan. Det är lite slarvigt då, men kanske, och orent. Men det som är så härligt är att på YouTube då, och TikTok i viss mån då, så kan man ju, eller jag kan göra lite precis vad jag vill och det kan generera en inkomst. Det är sjukt att kunna ha en idé och få betalt för att bara ro i hamn den idén.
Mm.
Det är ju vansinnigt. Det är sagolik miljö eller tillvaro jag har.
Ja. Kan du ge ett exempel på en sån idé du har haft?
Till exempel att jag åkte elsparkcykel från Göteborg till Stockholm.
Mm.
Det tror man inte att någon skulle betala för. Ni har inte jättemånga gjort heller. Men det finns en liten inkomst där i liksom YouTube-annonser som jag fått. Mm. Bara för att jag gjorde den här grejen.
Mm.
Och det finns också folk som vill se det uppenbarligen. Vilket också är en typ av inkomst och bygger varumärke. Så att jag senare kan väl ta betalt för grejer. Jag slog 10 världsrekord, typ.
Mm. Med betoning på typ.
Typ, verkligen. Och jag lät 2 barn med hjälp av olika typer av AI-verktyg skriva en bästsäljande barnbok. Och jag har hittat en fråga som ingen kan besvara. Kan du besvara frågan? Vad heter vårt solsystem? Du vet ju det här, för jag satt det tidigare.
Men jag vill inte spoila.
Vi kan fråga lyssnarna.
Ja.
Så här. Vet ni vad vårt solsystem heter? Skriv till mig.
Mm.
Nu kan de ju googla det.
Ah.
För det här är inte livesänt.
Nej, precis. Men ni kan fråga era vänner och familjemedlemmar oförberedda och se hur de reagerar. Och så kan ni berätta vad de sa.
Ja, så kan vi göra. Och vi kan också säga vad rätt svar är, för att ni kommer ändå googla upp det. Och det är att vårt solsystem heter...
Kortfattat då, så kan du få helt knäppa idéer och få tillfälle att utföra dem, dessutom mot viss betalning och mot att folk kollar på det.
Precis, och även då i mitt andra yrke så att säga, att när jag gör typ reklam för grejer, om jag står bakom kameran, då är jag ofta med i manusstadie, och då kan man också få in de här knäppa idéerna, vad det nu kan vara, att fylla ett rum med tårtor till exempel. Det kan jag få igenom liksom.
Kul.
Otroligt.
Hur kom du in i den här innehållsbranschen?
Det var då år 2015 när jag bodde i Göteborg där jag kommer ifrån. Och jag gjorde YouTube-sketcher hemma. För det var det enda sätt man kunde liksom vara framför kameran på den tiden. Då fanns inte TikTok och Snapchat och sådana grejer. Och jag blev inte så stor på YouTube, men jag blev liksom tillräckligt stor för att kunna bli upplockad av ett så kallat YouTube-nätverk.
Mm.
Som jag sen också kunde få arbete hos. Alltså jag fick jobb hos dem. Och de var i Stockholm, jag bodde i Göteborg. Så jag kunde flytta från Göteborg till Stockholm och börja jobba med att göra YouTube-produktioner av olika slag. Och... också reklam då, kunna frilansa i Stockholm där frilanslandskapet är lite lättare att navigera sig runt i, för att det finns mycket mer jobb.
Mm, just det. Men så du hade en kanal, du gjorde innehåll, du blev upplockad av ett nätverk och fick då tillfälle att jobba. Alltså, de sålde inte så mycket reklam på dig kanske, men du fick jobba med...
Ja, precis. Jag fick, alltså, då jobbade jag som producent, heter det. Så jag var filmare och klippare.
Mm.
Och det var jag i 4-5 år kanske.
Och det här nätverket var...
United Screens hette de på den tiden.
Mm.
Och där lärde jag även känna dig och Daniel.
Mm.
Som ändå är en bärande del i min karriär, får man säga.
Det kunde man kosta på att säga i presentationen också.
Men ja,
du har ju klippt väldigt mycket grejer åt oss också.
Ja,
mot visst. Betalning.
Det har jag. Aldrig gratis.
Nej.
Lite gratis. De här kallingarna jag klippte till Mello-parodierna i år, de fick jag inte betalt för.
Men det var ju bra publicitet.
Det var det verkligen.
Vi återkommer till din egen närvaro i sociala medier.
Ja.
När började det ta fart? Om vi börjar med första gången när du blev upplockad av United Screens och sen nu när du har gjort din satsning som är lite mer sentida.
Min första satsning då, 2015, den bestod av att jag gjorde i princip bara ett klipp då som blev liksom ganska, det blev inte alls stort så, men det var en parodi på olika YouTubers som var liksom aktuella på den tiden.
Mm.
Och det var... Jag hade turen då att alla som jag gjorde parodi på också såg det. På det sättet spreds det inom branschen. Så det var kanske inte jättemånga tittare som såg det, men alla i branschen såg det. Och på så sätt kunde jag bygga ett litet namn för mig. Men det gjorde ju inte att jag kunde leva liksom på sociala medier när jag verkade framför kameran alls då.
Nej.
Inte alls.
Men det öppnade ändå upp till att du fick anställning på ett MCN, ett YouTube-nätverk.
Exakt så. Men inte alls att jag kunde bli, så att säga, influencer. Det var liksom... Det ledde inte till någonting riktigt där. Men sen så, när jag väl flyttade till Stockholm, då började jag liksom hålla på och göra så här, mer slappa sketcher på Instagram. Och gjorde det jättelänge, och gör fortfarande det. Och det gick aldrig bra. Alltså det går fortfarande inte bra på Instagram. Jättedåligt. Alltså jag höll på... Alltså då tänkte jag från 2015 typ när jag bara till kanske 2021 typ. När TikTok blev lite mer liksom en etablerad plattform i Sverige. Och då började jag göra saker till TikTok som är mycket duktigare på att pumpa ut saker till alla möjliga tittare än vad Instagram är.
Mm.
Och då kunde jag plötsligt börja bygga publik. Så det var inte förrän jag höll på med TikTok förrän jag faktiskt kunde bygga någonting.
Har du något tydligt exempel på en sån här slapp sketch från din Instagram-tid?
Ja, men det kunde vara typ en imitation av Kalle Moreus. Ja. Eller liksom en... Ja, av någon anledning så var jag så jävla smal. Så jag imiterade folk som inte var så kända. Jag ska säga så också. Jag är någon slags imitatörsfigur. Mm. Och jag har imiterat många människor i mitt liv. Och jag gillar att imitera folk som inte redan har blivit imiterade.
Mm.
Och många av dem är inte så kända. Och det är inte så många som njuter av att kolla på en imitation av liksom en person av Palme Dureberg. Eller vem det nu kan vara jag imiterar.
Bibliotekarien på Partilleskolan.
Ja, men det är sådana grejer. Vem ska se på den och dela den?
Just det, okej. Så det var lite slappa, eller det var lite smala sketcher som inte spreds helt enkelt.
Ja, precis.
Men sen då, på TikTok, då fick du lite spridning. Vad tror du att det berodde på?
Mycket på grund av liksom plattformens sätt att skicka ut klippen.
Mm.
Alltså att, för jag tror att mycket av det slappa gjorde på Instagram hade appellerat till en ganska stor publik om de bara hade liksom blivit exponerade för innehållet.
Mm.
Jag tror det, men jag vet inte. När jag började med TikTok, det jag började med var bara att lägga upp samma sketch jag gjort på Instagram under liksom 4 års tid upp på TikTok, och där fick de bara massa spridning direkt.
Mm. Vad hände då när de här gamla sketcherna började ta fart på TikTok? Vad gjorde du då?
Jag började få massa följare och jag såg till att producera nytt innehåll. Och försökte också överlista algoritmen lite. Och var, för så här, TikTok var inte, låt säga, nu sa jag 2021, men det var väl egentligen 2019 kanske som TikTok egentligen kom till Sverige och man började använda det på bred front. Och då var folk inte så duktiga på att göra innehåll. Det var väldigt mycket slappa saker. Det var mycket barn.
Mm.
Allt innehåll man hittade i sin så här, For You-page som det heter, det var ju, jag känner mig liksom pervers av anledningen att det enda jag fick var barn.
Ja.
För det var det enda innehållet som fanns. Så man då var lite äldre och kunde tänka ett steg längre i humorn, då var det ganska lätt att liksom imponera på människor. För att folk förväntar sig mycket lägre ribba på innehållet. Och det gick nästan bättre då än vad det sedan kom att göra. Nu går det bra igen. Mm. Men det hade verkligen en liten dipp när saker inte riktigt flög alls. Mm. När fler började hitta till TikTok.
Så då gjorde du lite mer genomtänkt. Menar du manusmässigt eller produktionsmässigt? Eller både och?
Ja, det var väl både och. Mm. Att, dels så kunde jag då som tidigare lite effekter och sånt där. Mm. Så att det var liksom lätt för mig att sätta ett par ögon på en apelsin. Mm. Eller skjuta laser ur händerna.
Mm.
Det var då så här. Folk tappade hakan om de såg att man kunde göra den typen av innehåll. Nu skulle folk aldrig tycka att det är kul. För att det är liksom för proddat, så att säga. För överproducerat. Och det verkar folk inte tycka om. Men sen också, som du sa med manus, att folk tänkte inte ett steg extra, ett steg till på den tiden.
Mm.
Och då var det lätt att sticka ut.
Hur snabbt växte du?
Mina första 10 klipp på TikTok hade liksom 4 visningar i flera månader. Och sen så bara, jag var inte så aktiv, men jag la upp bara 10 klipp nästan direkt. Och sen lät jag dem ligga där. Och sen så bara en kväll när jag är ute och dricker drinkar med min vän David Kringlund. Så började det liksom vibrera i telefonen som bara, fan. Får man svära den här podden?
Jajamän.
Ja, men så bara, fan i helvete mycket. Och jag kollar på telefonen och då ser jag att en av de här sketcherna, alltså sketch nummer 6 kanske de här 10 lagt ut, den har liksom exploderat.
Mm.
Och det är en sån här överproducerad sketch när jag satt en säckpipa på Billie Eilishs huvud. Istället för att sjunga I'm the bad guy så sjunger hon I'm the bagpipe. Ni vet den här. Och så har jag också spelat den på säckpipa.
Mm. Klockrent.
Ja, det är klockrent. Den exploderade från ingenstans och då hade den legat ut i nästan en månad.
Mm.
Och den fick kanske 400 000 visningar då. Det var en obeskrivlig känsla när allt annat har gått uselt och sen så får den så mycket.
Just det, så du hade en liten hit 2015. Sen har du harvat då fram till 2019-2020 typ. Ja. Och det har inte lossnat. Och då kommer det här.
Och den videon, Billie Eilish-videon, den gjorde att jag fick kanske då 4 000 följare från ingenstans.
Mm.
Och om man har lite fler följare, alltså bara snabb parentes om TikTok, att fler följare behöver inte betyda att du får fler visningar nödvändigtvis.
Mm.
Men att ha en liten pott följare, alltså runt 4-5 000, det är mycket bättre än att ha 0 följare, för då når du till fler. Så att jag fick det här lilla paketet av 4 000 följare, det gjorde så att jag kunde, allt jag la upp därefter fick ändå lite fler visningar. Liksom.
Just det.
Och så kunde man börja bygga från det.
Utifrån den framgången då, kunde du liksom läsa ut något framgångsrecept vad du skulle göra därefter?
Jag försökte göra fler sådana Billie Eilish-grejer.
Fler bagpipe.
Ja, Justin Bieber släppte en låt som hette Yummy.
Mm.
Girl, you got that yummy, yummy, yummy. Och jag gjorde likadan då när jag satte Justin Biebers ansikte på på olika magar och så att han sjöng Girl, you got that tummy, som betyder mager. Girl, you got that tummy, tummy. Och den flög också, men det var så himla produktionstung att jag kände att det är kanske inte riktigt det jag vill syssla med, eftersom att det också inte finns någon inkomst i det. Så det är liksom ekonomiskt svårförsvarat att lägga liksom 3 dagar på en sån här video.
Mm.
Men då var det nog, det kanske var jag och Daniel egentligen som kom på att man skulle kunna ta alla de här trenderna som finns på TikTok och bara skruva till dem.
Mm.
För att trender på TikTok på den tiden, det var egentligen bara att folk gjorde exakt samma sak. Om det kom en dans om att man ska kasta en penna upp i luften, liksom, då var det bara att folk kastade den här pennan upp i luften. Folk gjorde samma grej.
Mm.
Men då tänkte vi, istället för att kasta en penna så kastar vi en glasspinne, så att säga. Mm. Att man bara man byter på en detalj eller att den slutar annorlunda och sådär. Och då blir folk också golvade på den tiden för att de förväntar sig inte riktigt det.
Mm, just det.
Då fick man ganska mycket visningar på det också.
Okej, okay, så då kom du på ett till format, eller ett till angreppssätt helt enkelt, på hur man kunde göra innehåll där, ja. Fortsätter växa, eller?
Jo, det gjorde jag. Försökte komma på lite fler sådana här format, för att det hör väl till alla sociala medier att man ska vara konsekvent. Mm. Man vill göra tittaren nöjd, att den ska få vad den förväntar sig om den nu trycker på en klipp. Mm. Så att om du gör ett format, då vet ju alltså återkommande tittare kommer ju veta ungefär vad som kommer ske, och det är liksom betryggande för en tittare. Mm. Och det gör att den kommer vilja titta på ditt klipp. För det kan vara svårt att ragga, så att säga, nya kunder. Men om du redan har ett format som folk är bekväma vid och fattar grejen av, då är det lätt att ha liksom återfå de här tittarna. Så jag försökte komma på lite fler sådana typer av format, och vi kom på några som bara handlade om att det var mycket jag och Daniel som gjorde de här sketcherna just på den tiden. Mm. Till exempel så här, en sketch vi gjorde var att, nu ska vi se, det är tvättmaskinen. Just det, en person har tappat bort sin strumpa. Var är min strumpa någonstans? Och då säger den andra, du, testa tvättmaskinen. Då tror man ju, okej, han ska titta i tvättmaskinen. Mm. Nej, han tar på sig tvättmaskinen på foten istället för strumpan. Tack så mycket, jag löste verkligen mitt problem. Att man har liksom
en logisk kullerbyta.
Ja, en logisk kullerbyta. Och så, massa sådana sketcher också på den tiden.
Just det. Var det liksom något eller några enskilda klipp som gjorde att du fick många följare? Eller var det att du regelbundet la upp klipp?
Till en början var det att jag regelbundet la upp. Men sen så gjorde jag några, så att säga, hits som verkligen drog följare. Mm. Och då är väl främst då att titta på mina ränta på ränta-klipp. Jag gjorde kanske 6 sådana stycken. Det är alltså klipp när jag säger ränta, 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 ränta på ränta, ränta, ränta. Fast som olika karaktärer, så det kan vara Per Andersson eller Ankan Johansson. Eller bara, ja, det är imitationer fast jag säger ränta på ränta. Och det är baserat på ett annat klipp där det var några killar i kostymer som satt på någon hummermiddag och sjöng på den här Better Off Alone-låten. Så sjöng de ränta på ränta, 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 ränta på. Så sjöng de. Jag tänkte, nu ska jag göra det här som andra karaktärer. Mm. Gjorde det. De fick superbra spridning.
Ungefär hur mycket?
Ingen har under 400 000. Mm. Jag gjorde 6 stycken. Men den som har mest har kanske 900 000. Mm. Den första har mest. Och de gick också bra på Instagram och liksom på Twitter och sådär. Jag vet inte varför de egentligen fastnar hos folk. Men vissa klipp, även om de inte får sådär, det var inte miljoner för visningar på de här, men de drog in väldigt mycket följare, så de växte jag väldigt mycket på.
Ungefär hur mycket? Var det liksom 10-20 000 nya följare? Eller?
Ja, men det kunde vara kanske 8 000 nya följare per sånt klipp. Och det är ju jättebra med tanke på att jag gjorde andra klipp som kunde få viss, typ miljoner visningar, men som kanske bara drog in 100 följare. Sånt där.
Just det.
Jag gjorde ett annat klipp som fick nytta för mig också. Det var att jag gjorde en parodi på en amerikansk YouTuber som heter David Dobrik. Mm. Som är, jag gjorde 2 sådana klipp och de är mina mest sedda klipp, tror jag. De har 3 miljoner båda 2, tror jag. Oj. Visningar. Mm. Och de gjorde så att jag fick en amerikansk publik plötsligt som började kolla på mina klipp. Mm. Så då började jag göra lite så här internationellt innehåll, liksom när jag pratade engelska eller sjöng på engelska, och då fick jag mycket spridning. Det borde jag fortsätta göra, men jag tror att jag var liksom en intensiv jobbperiod typ då, så jag glömde att göra mer sånt.
Just det, men är det så bra, höll jag på att säga, att ha utländska följare om du främst ska imitera bibliotekarier, författare och så vidare?
Nej, det bästa man kan göra är väl att ha 2 konton i så fall. Så att man satsar internationellt på en och svenskt på en. Mm. Eftersom att i slutändan så vill du på något sätt tjäna pengar på det. Mm. Och om du har en massa amerikanska följare, då kan du egentligen bara samarbeta med internationella varumärken eller amerikanska. Och det är lite svårare att komma i kontakt med sådana om man bor i Sverige. Så det skulle vara bra att dela upp det i så fall. Men vem har tid att göra båda innehållen?
Svaret är ingen. När gjorde du den senaste ränta på ränta-videon?
Det var nog ett år sedan ungefär.
Så vad har hänt sedan dess?
Jag har ju växt ännu mer sedan dess. För att jag var också med i Talang. Mm. Det har bidragit, tror jag, till att folk har velat följa mig. För att dels gjorde det så att jag fick en sån här verified bock. Så att jag liksom, det här är på riktigt en kändis, för han har varit med i tv. Det tycker TikTok i alla fall. Och då är folk säkert mer benägna att följa, av att de ser att det är en liksom riktig person. Och att folk känner igen mitt ansikte mer för att jag var med där.
Ibland känns det som att man behöver en tydlig, ja just det, det är han från en sån känsla inför om man ska följa någon. Det var ju det du sa nu, men vill du utveckla den tanken lite?
Det kan både vara gott och ont lite att vara igenkänd, för att om du är igenkänd, alltså om någon, om du är en känd person och du gör ett TikTok-klipp, då kan det vara att du redan indelad i ett fack liksom. Mm. Han eller hon är så där och då kan folk på förhand veta att de inte vill följa dig till exempel, eller vill följa dig för den delen. Men om du är helt anonym och det kommer ett roligt klipp från ingenstans, då tror jag folk liksom ganska sugna på att vara inne, vara med tidigt.
Men i ditt fall fick du fler följare efter Talang?
Ja, men det ska jag säga. Mm. Och också att folk kunde kommentera i mina klipp, det är han från Talang, och då blir de lite mer sugna på att. För då visste de bara att jag imiterade folk i Talang. Mm. Men det säger ganska lite om vad jag gör på. Ja, man kan ju tänka sig att jag imiterar på TikTok. Ja. Men hur då? Vad är formatet kring imitation?
Men i vilken mån skulle du säga att det har. Eller hur viktigt var det att vara med i Talang för den positionen du har idag?
Svårt att säga. Det är inte avgörande. Nej. Tror jag inte. Men det har absolut hjälpt mig. Framförallt på den. Nu, jag säger mycket den tiden här. Men det var verkligen. På den tiden. Ja. För sen har jag växt efter det. Ja. Helt oberoende av Talang. Men det kanske gav mig liksom en boost då som gjorde att jag hade driv idag att göra sketcher. Liksom.
Ja, men okej. Okay. Så då hade du en liten boost kring Talang. Och sen så har du fortsatt. Och vad har du gjort då?
Jag har fortsatt göra alla typer av sketcher som jag själv tycker är kul. Jag har rört mig mer in på liksom Vine-humor, tycker jag. Ni som är bekanta med Vine, eller som inte är bekanta med Vine menar jag, här har du en snabb dragning om Vine. Det var en videotjänst som fanns mellan 2012 och 2016 typ, som vars grej var att man bara kunde göra 7 sekunder långa klipp. Mm. Så folk började tänka väldigt kreativt. Hur får man in en hel story? Hur gör man det här kul? Hur gör man liksom effektiv i sitt historieberättande? Och det blev liksom väldigt roliga klipp som dök upp från Vine då. Mm. Jag gillar det så himla mycket när man kan bara så effektivt som möjligt berätta ett skämt. Mm. Så jag har gjort lite format då, eller vad man ska kalla serier, som är liksom svinkorta. Vissa har flygit, vissa inte alls. Men jag har en som har flygit jättemycket som handlar om en far och en person som heter Albin. Det är bara så här, det är 5 sekunders långa sketcher när en pappa dundrar in i Albins rum och säger att han har hittat något typ av objekt som man skulle kunna tänka sig hör liksom till en busig ungdoms tillvaro att ha. Sen förklarar då Albin då, som äger objektet, att han använder det här objektet till att mycket värre än vad pappan förväntar sig. Och då svarar pappan med att han är liksom lättad för att det inte var det här andra. Till exempel, ja, så om jag bara ska spela upp den då. Mm. Pappan kommer in. Albin, varför hittar jag en tändare på ditt rum? Då förklarar Albin. Ja, jag använder den för att bränna upp grannens hus. Och då är pappan lättad för att han inte använder tändaren till att röka gräs.
Just det.
Där har du.
Dumt, så att dumt, säga. Och kul.
Ja, dumt och kul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hur tjänar du pengar?
Jag gör betalda samarbeten på TikTok eller är ambassadör åt andra varumärken och syns på deras TikTok.
Då skådespelar du så att säga i reklamer?
Ja, jag kanske gör hela sketcher som jag liksom hade kunnat publicera på min egen kanal, men jag gör det istället på ett chipsvarumärkes kanal.
Just det. Och sen YouTube då? För det har du ju startat med också i ganska nutid, får man väl säga.
Ja, jag la upp mitt första klipp i november. Mm. Och det är den här New Yorker sparkcykel.
Vill du berätta lite om tankarna med att starta en YouTube-kanal liksom 2022?
Det finns väldigt få i Sverige som producerar ett innehåll som överhuvudtaget går att mäta sig med internationellt innehåll. Jag vill bara säga egentligen att många är väldigt dåliga i Sverige på att göra YouTube. Att det finns ett väldigt stort tomrum att fylla. För att svenska tittare, de kan så lätt bara bli jätteunderhållna genom att kolla på amerikanska YouTube-kanaler till exempel. Men det är ju så mycket bättre om vi håller det liksom lite in-house så att man får att svenska tittare kollar på svenskt innehåll.
Mm.
Så att jag försöker då på min YouTube-kanal göra så amerikanskt innehåll som möjligt fast i Sverige åt en svensk publik.
Kan just man säga. Det var tanken med att starta en YouTube egentligen.
Ja, eller testa liksom hur bra kan det gå egentligen? Vill folk ens se det här? För att jag vet att svenska tittare de värdesätter helt andra saker i ett innehåll än vad amerikaner till exempel.
Mm. Okej, okay, men du ville testa det här om det här lite ambitiösare innehållet funkar i Sverige.
Precis.
Och vad är din utvärdering så här långt?
Till en början så gick det ganska dåligt. Alltså jag fick ganska dålig spridning på alla klipp. Det var jag också lite beredd på för att till skillnad från TikTok så YouTube skickar ju inte ut ens klipp till alla för att liksom se om folk tycker om det. Utan det är väldigt liten skara människor som ser ditt klipp om du inte har följare. Och jag hade ju liksom inga följare att prata om till en början.
Nej.
Så jag la upp kanske 3 klipp. Alla gick ganska dåligt.
Och då, vad pratar vi då? Dels hur många prenumeranter har du och vilka visningar fick du ungefär?
Av visningar framförallt för jag blev baserade på. Men när jag började hade jag precis under 1000 följare. Och jag fick kanske då 10 000 visningar per klipp eller något sånt där. Mm. Något hade under det, vilket är ganska dåligt när man lagt mycket tid och mycket pengar på ett klipp.
Ja, för det kan man väl säga i en parentes att du jobbade väl upp emot 2-3 veckor med de här klippen?
Ja, men minst 3 veckor per klipp. Däremot så har jag också tänkt alltid att de här YouTube-klippen ska kunna klippas ner till flera enskilda TikToks. Och de har ju gått väldigt bra. Och de gick väldigt bra då också. Så här, att jag slog 10 världsrekord som jag nämnde tidigare. Då har jag klippt ut dem till 10 enskilda TikToks som har gått jättebra också på alla plattformar.
Mm.
Men sen då så har de här då, för att återknyta till tidslinjen, jag la upp typ 3 klipp, de är ganska dåligt. Sen så lanserades YouTube Shorts i Sverige. Alltså YouTubes egen så här TikTok-utmanare med vertikala klipp. Och de lanserade Shorts, jag la upp massa klipp där, gick åt helvete dåligt också. Men sen så kom något paradigmskifte när YouTube införde att man kunde tjäna pengar på YouTube Shorts 1 februari.
Mm.
Och då av någon obegriplig anledning så strömmade in tittare till mina Shorts.
Mm.
Och de här shortsen, det är de här typ Albin och pappan-klippen som jag lagt upp på TikTok sen länge och Instagram sen länge. Jag fick massa visningar till dem och jag hade ju plötsligt en bank av massa klipp så jag kunde lägga upp liksom flera i veckan.
Mm.
Fick jättemycket visningar på dem.
Mm.
Och ens YouTube Shorts-kanal är ju samma som ens YouTube-kanal, så folk som prenumererar för att se shorts, de ser också ens vanliga innehåll.
Mm.
Så då drogs tittarna upp jättemycket på alla klipp jag lagt upp.
Alltså både visningarna och prenumeranterna?
Ja, så då gick, alltså de här första 3 klippen som jag lagt upp, som hade totalt 30 000 visningar kanske, de hade efter 1 februari totalt kanske 1 miljon visningar. Mm. Eller ja, 500 000 kanske i alla fall. Och mina följare hade gått upp kanske från 1000 till 3000 på de här 3 klippen till en början. Men sen gick de upp från 3000 till 10 000 på bara några dagar. Och det är nästan bara på grund av YouTube Shorts.
För du hade inte lagt upp några nya klipp då?
Nej.
Egentligen?
Nej. Och sen dess har jag lagt upp 2 klipp kanske. Och det ena har gått lite sämre, men det andra har gått jättebra.
Vad tänker du att du ska lägga upp för innehåll på vilka plattformar?
Det här vajniga innehållet som jag pratade om, det tycker jag funkar väldigt bra på TikTok. När folk lätt kollar på klipp om och om igen och klipp startas om. På YouTube Shorts funkar det lite annorlunda. Att när du ser klart ett klipp, då går du vidare fort till nästa klipp.
Mm.
Så du ser inte saker om och om igen. Så därför lämpar sig lite längre klipp på YouTube Shorts. Till exempel då som jag har gjort små montage. Så jag har gjort kanske 8 sådana här pappan och Albin-sketcher.
Mm.
Jag klipper ihop dem till liksom en kavalkad av Albin-sketcher istället för att det är ett separat. Och då märker jag att de går mycket bättre än om jag skulle publicera dem en och en.
Mm, för då blir det bara något stökigt som händer på skärmen. Liksom.
Ja, precis. Då är det bara, vad fan var det där? Man hinner inte uppfatta. För grejen med de här Vine-klippen, det är ju att folk tittar på dem om igen. För att de kanske missar någon detalj eller vill verkligen höra någonting igen. Och då kollar de igen. Och att man kollar en gång till på ett klipp. Det älskar algoritmerna.
Mm, just det.
Just pappan och Albin-sketcherna är så bra för att de börjar ju på samma sätt. Så att om jag har då, låt säga, 3 stycken olika sådana sketcher i följd och sen så börjar klippet om någon anledning, det är lätt att tro att det är en fjärde ny.
Mm.
Så då kollar folk på den första igen och sen kanske de kollar på den andra igen och sen inser de, just det, men det här är ju samma klipp.
Ja.
Och sen så kanske de drar efter andra igen, men då har de ändå sett 5.
Ja, just det. De är inne på andra eller tredje varvet.
Ja, precis.
Smart.
Ja.
Det är lite samma tänk som det här med att man låter en sketch börja. Alltså man klipper, man börjar sketchen med slutet egentligen. Ja. Så sketchen kanske börjar med "This is why you should have a funny hat." Ja. Och så slutar det med "So basically..." Och sen kommer början. "This is why you should have a funny hat."
Precis, att det blir loopvänligt.
Coolt. Hur ofta tänker du att du ska lägga ut på YouTube?
På YouTube är drömscenariot var tredje vecka ungefär. En short vill jag lägga upp varje vecka. Sen så kan annat komma emellan, eller liksom jobb och så vidare. Och så är det just nu. Nu har jag 2 klipp som jag håller på att jobba på till YouTube. Men vädret har verkligen ställt till det för mig. För att det har varit snö och väder här i Stockholm. Mm. Och jag skulle verkligen behöva solsken och liksom gator som inte ser äckliga ut för att kunna filma resten av de här delarna. Och på TikTok, där har jag inget publiceringsschema. Ibland blir det 4 i veckan, ibland blir det ingen på 2 månader.
Mm,
det kan verkligen variera.
Men vad tänker du om... För alla pratar ju alltid om vikten av att vara konsekvent.
Ja.
Vad tänker du om det?
Jag tror att det går lite att tumma på. Konsekvent tror jag att så länge man ger tittaren... Man liksom tillfredsställer tittaren varje gång man ger dem någonting.
Mm.
Då tror jag att det räcker nog. Sen så kan du ju såklart, om du vill öka i följarantal fortare och sådär, då är det ju såklart bra att göra saker mer.
Mm.
Men mitt syfte med alla de här sociala medierna, det är bara att jag vill bygga en trogen publik som gillar att alltid titta på det jag lägger ut.
Mm.
Om jag skulle göra liksom att half-assa lite grejer, alltså göra saker mindre bra än vad jag kan, då tror jag att det skulle kunna leda till att folk inte tittar, även om jag skulle göra fler klipp i veckan eller i månaden. Och ja, det vill jag bara inte ska ske.
Nej, okay.
Det viktiga för mig är att jag har folk som tittar när jag väl lägger upp.
Så du tänker inte att du blir straffad av algoritmen för att du inte är konsekvent nog?
Jag tror inte riktigt att det funkar så.
Nej, inte riktigt. Om man vill bygga en relation, kanske.
Men sen ska man inte lägga upp en gång per år bara.
Det är inte lyckat. Det kan jag säga med erfarenhet.
Ja, nej, men det är om möjligt lägga upp oftare än så.
Så mellan en gång per år och en gång i månaden.
Ja,
då,
men det känns väl rimligt.
Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill försörja sig i den här branschen?
Jag vet inte om det är ett personlighetsdrag, men den viktigaste egenskapen är bara att man tycker att det är kul att göra.
Mm.
Och att man i slutändan måste man nästan skita i om det går dåligt eller om liksom folk inte vill betala en för det man gör. För att om man inte tycker det är kul, då är det inte riktigt värt det.
Nej.
Kan jag tänka mig. För att det kräver mycket slit och det kommer gå åt helvete massa gånger.
Mm.
Så, och det är bara att ta. Och där har jag lite fördel eftersom att det gått åt helvete för mig så många år, så jag är så van vid det.
Mm.
Att om jag lägger upp en sketch på TikTok som får en visning, då det tär väldigt lite på mig, tror jag. Till skillnad från om det alltid hade gått bra för mig. Liksom.
Mm. Vilket är den främsta faktorn hos dig som gör att du är där du är idag?
Jag tror att jag är väldigt driven och att jag inte ger upp riktigt om jag inte tror att det verkligen inte kommer att flyga. Om jag tror på någonting så brukar jag köra ganska mycket all in oavsett hur det går.
Mm.
Tills att det verkligen inte går längre.
Eller man brukar säga att 80% av ens resultat kommer från ungefär 20% av ens arbete. Vilka 20% av det du gör skulle du säga stå för merparten av dina resultat?
Och då har jag ju liksom de här ränta på ränta grejerna som jag pratar om. Min jävla pappa Albin, jag tjatar om här. För att de flesta grejer jag har gjort, det har bara varit liksom chansningar.
Ja.
Typ som den här ränta på ränta grejen, det blev ju en jättesuccé. Jag gjorde till och med en egen låt. Liksom. Mm. Och det var ju också någonting som jag kände en dag bara att jag ska testa det här för att se hur det går. Vissa saker flyger bara väldigt bra och det är väldigt svårt att säga på förhand om det kommer flyga eller inte, tycker jag.
Men i veckan då, när du jobbar, är det viktigaste att spåna idéer eller att börja boka på olika, att träffa personer här och där? Eller liksom vilka sådana moment det som avgör att det blir resultat?
Det sista du sa, att träffa människor kan ju verkligen resultera i alla fall en betalning.
Mm.
Att man råkar springa in en person som har en kontakt på liksom Coop som kommer vilja använda en som ambassadör i en kampanj till exempel.
Mm.
Bara för att man har nästan en personlig relation. Sånt har jag ju råkat springa på flera gånger i mitt liv.
Mm.
Bara av en händelse så har jag träffat någon person som lyckats vara avgörande i liksom det årets bokslut.
Ja, just det.
Får man säga. Så det ska jag ju verkligen säga, att liksom träffa människor. Men sen vet jag inte riktigt vad man gör det. Jag har bara... Jag anstränger mig väldigt lite för att träffa människor, men det börjar känns som att man springer på folk. Men annars är det ju verkligen idéspåneriet.
Ja.
Och det kan också komma till en lite när som helst. För mig kommer oftast när jag bara är helt själv, har låst in mig någonstans. kanske i duschen, eller om jag tar en promenad. Och sen så om jag, när jag ventilerar de här idéerna för till exempel dig eller andra, då kan verkligen, då öppnas luckor upp så man kan komma på ännu fler idéer.
Ja.
Och de kan ju vara till exempel, jag borde höra av mig till dittan och dattan företaget och fråga om de vill göra detta. Till exempel, jag gjorde en reklam för en föreställning som heter Peter Pan går ett helvete. Och reklamen är att jag imiterar Per Andersson och sen så blir jag Per Andersson. Och han är med i klippet.
Och han är med i musikalen.
Jätteviktigt.
Annars är det jätteverkligt.
han är frontad den musikalen, eller föreställningen. Och jag fick den idén själv. För jag tänkte, jag såg att de gjorde reklam för den här föreställningen. Jag tyckte inte det var så bra reklam. Så jag skrev till dem, hallå, jag har en idé på en reklam vi kan göra. Och så tyckte de, tog vi ett möte och så pitchade den här idén. De tyckte det var kanon. Och den har gått som tåget också. Gått jättebra. Och det gjorde också så att jag kunde, nu ska jag göra annan reklam med dem. Och jag får använda Per Andersson. Det är en person man vanligtvis betalar för att ha med i saker. Men nu får jag honom gratis. Och han drar ju väldigt mycket tittare.
Just det.
Ja, hela den här maskinen drogs igång av att jag satt och spåna säkert med dig eller med Daniel och liksom kom på att man kunde göra så här. Idéer kommer ju ofta bara till en. Det är, att bara sitta och verka fram idéer kan verkligen vara bökigt om man inte, framförallt om man inte har något att utgå från.
Ja.
Om man tänker så här, vad gör amerikanarna? Då har man plötsligt ett litet ramverk att utgå från. Liksom.
Just det. Är det en attityd som du har?
Ja, absolut. Jag kan ju bara gå runt och liksom, söka på så här, det finns en sida, alltså trending på YouTube. Alltså det, de mest populära klippen. De kan man hitta då på YouTube. Och man kan liksom med lite snygg Google-navigering hitta amerikanska sidan för trending. Så här, vad trendar i USA? Och så ser man att de har helt vansinniga idéer och allting kostar så mycket pengar. Och sen så kan man ta liksom associera det innehållet till liksom, vad hade funkat i Sverige till exempel? Eller vad har jag resurserna till? Hur tar jag gör det här på en annan skala? Och så kan man hitta på helt nya idéer. Det kan jag utgå från. Men i slutändan så blir min idé helt olik deras.
På tal om det då, för det är ju mycket på YouTube som är väldigt dyrt. Ja. Mr. Beast gör ju helt absurda grejer och man fyller folks hem med puttekulor och den typen av grejer.
Ja.
Vad tänker du om klipp som är väldigt dyra? Är det liksom ett värde i sig självt på något sätt?
Jag skulle inte vilja göra ett klipp bara för att det är dyrt. Liksom ge bort bilar för miljoner. Dels känns det väldigt osvenskt. Folk skulle direkt ge en kritik för liksom att bidra till ett mättat konsumtionssamhälle. Och det känns inte så himla kreativt egentligen.
Nej.
Men det är snarare, då tar jag hellre de pengarna och gör någonting dyrt för dem. Men jag behöver kanske inte fronta mig exakt vad jag lagt pengarna på. Typ mitt elsparkcykelklipp var svindyrt att göra, men det är inte som att jag, det är inte vad det kostade som är det jag vill liksom presentera som innehållet, utan det är det jag gör för pengarna.
Ja, just det. Lägger 32 000 på
elsparkcykel för att gå till Stockholm.
Ja, det är inte det poängen.
Nej, precis. Jag tror att idag så måste man nog vara redo att investera en del pengar om man ska dra igång en YouTube-kanal eller göra YouTube-produktioner. Om man vill sticka ut i alla fall. För att saker kostar verkligen pengar. Bara så att transport eller liksom att någon som filmar, vilket verkligen kan höja värdet på innehållet, tycker jag. Också att man, bara en sån sak. Jag har nästan alltid fotograf när jag gör mina klipp. Och det är för att jag vet att jag blir bara, jag kan inte fokusera på det jag ska säga om jag också håller din kamera. Jag blir mycket sämre bara. Så jag vet att innehåll blir bättre om jag har en fotograf som håller i kameran.
Om man vill göra sånt innehåll som sticker ut, vad har vi mer för praktiska råd då? Ta hjälp med att filma kanske, för det kan nog många känna igen sig att man, om man har mycket att tänka på så blir man mindre spontan.
Ta hjälp med att filma. Klipp absolut själv. Bli bara bäst på att klippa. Kolla bara hur andra klipper och klipp som de gör. Det är ju verkligen inte mycket svårare än så. Jag använder mig mycket av andra människor. Alltså, det kan vara kändisar eller bara folk på stan och sådär. Det är också väldigt lätt att göra. De betalar jag ingenting för, utan jag bara skriver till dem på Instagram. Och jag är ingen på Instagram, så det är inte som att jag har så mycket fördel om jag skriver till, låt säga då, Per Andersson där. Men ta hjälp av andra människor för att spicea upp innehållet.
Jag vet att du lägger mycket tid och tanke på de här thumbnailsen, miniatyrbilderna som man klickar på när man ska välja att se ett klipp.
Just det.
Vad tänker du om det?
Man vill ju sticka ut i mängden. Inte bara med sin idé, men också med tumnagel och sådär. Och idén måste ju komma fram både i tumnagel och i titel.
Mm.
Jag har liksom kollat på återigen några av de största amerikanska kanalerna, ser så här, vad gör de som funkar bra?
Mm.
Vad gör folk inte i Sverige? Liksom, hur får man sitt klipp att sticka ut?
Just det.
Om det ser ut att vara ett amerikanskt klipp men med svensk titel, då känns det lite spännande, tycker jag. Och jag tänker att så tänker jag ändå också.
Mm.
Och så är det lite så här, vissa färgschema jag ser att folk använder. Mina första tre klipp då, som gick åt helvete dåligt, de tänkte jag tänkte jättemycket på thumbnail. Så. Jag satt i en dag och gjorde tumnagel.
Mm.
Och sen så gick de jättedåligt. Och sen la jag upp ett till klipp som gick mycket bättre. Och då rev jag av tumnageln på 5 minuter, för jag hade noll tid.
Mm.
Och det blev liksom en väldigt traditionell dålig tumnagel. Men det klippet gick ändå bättre än de andra.
Mm.
Och då började jag tänka att svenskar kanske värdesätter en annan typ av tumnagel. Eller man värdesätter inte på samma sätt i alla fall som typ amerikanare. Men sen när jag gjorde mina shorts och jag började få visningar på alla mina klipp, så var det ju de med bäst tumnagel som sen också gick bäst.
Mm-hmm.
Så att i slutändan kanske det ändå är bäst att ta en extra fundera på hur man gör tumnageln bättre.
Kan man säga någonting om vad som gör en tumnagel bra då?
Jag tycker att det är att det ska inte vara så stökig i färger. Det ska inte vara alla. Jag försöker hålla mig till två liksom tydliga färger som är med både i kläder och i bakgrund och allt möjligt. Liksom.
Mm.
Och jag händer ofta att jag liksom byter färg på min tröja för att det ska bara vara likt det här färgschemat som jag satt för mig själv.
Just det.
Och sen ska det bara framgå vad videon handlar om. Och det får gärna framgå som ganska extremt. Typ det här världsgårdklippet.
Mm.
Då ser det ut som att jag drar ett plan. Det gör jag inte i klippet i sig.
Mm.
Och där ska man ju också vara lite försiktig, för om den är besviken av att ha kollat på ditt klipp eller liksom trycker bort innan det är slut, då kommer algoritmen fatta att nu har han clickbaitat sig till några tittare här.
Mm.
Inget bra. Så, men det ser ut som att du drar ett plan. Folk förväntar sig det, men sen så blir de nöjda av en annan anledning.
Mm.
Då finns det ju anledning att faktiskt höja ribban lite.
Mm. Just det.
Också på det elsparkcykelklippet. Tumnagen till den är att jag delat mitt ansikte i två. Å ena sidan är jag jätteglad, alltså så här, början av resan. Och på andra sidan är jag jätteblodig, det rinner. Jag är bandagerad och sådär. Det var jag inte riktigt, trots att jag bröt båda armbågarna på färden. Det gjorde jag riktigt.
Ja.
Ja, men jag överdriva lite.
Okej, okay, så lite överdrift, lite minimalistiskt med färger och detaljer i bilden.
Ja.
Men ändå berätta vad det är man ska få se.
Ja, tydligt.
Bra, tips.
Ja, tack.
Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja lägga ut innehåll och så småningom tjäna pengar på det?
Börja först med TikTok, att bara testa alla typer av format eller alla typer av innehåll som du kan tänka dig vilja göra.
Mm.
Bli bättre på det. Och sen om möjligt så kan det vara bra att migrera över till, låt säga, YouTube. För att det är där kan du ta mycket mer betalt för ett samarbete då.
Mm.
För att pengarna på TikTok är ganska små, får man säga. Nu kan jag typ leva på TikTok, men det tog väldigt lång tid innan jag kunde göra det.
Mm.
Och det hade gått mycket fortare att göra det på YouTube. Eller så här, jag skulle kunna leva på YouTube också nu, men det har tagit mycket kortare tid att komma dit på YouTube än vad det tagit på TikTok.
Tror du att du skulle kunna leva på intäkterna bara från YouTube nu?
Med samarbeten som jag har i pipen så skulle jag nog kunna göra det.
Mm.
Men nu kommer jag inte vilja göra samarbete på YouTube än, för att det känns lite tidigt att börja göra branded content, som det heter. Men testa på TikTok, öva där. Liksom, för att du kommer inte göra ditt bästa klipp det tar liksom 100 klipp, eller vad det är. Vad är det Schyffert om stand-up?
Ja, men något åt det hållet, ja.
Man ska bomba 1000 gånger på scen.
Ja, sen kan man
börja tycka att man är bra.
Mm.
Så öva, lägga upp massa på TikTok, se vad som funkar. Mm. Se vad folk gillar med dig.
Mm.
Och sen kan du liksom börja fokusera på det.
Mm.
Gör ränta på ränta-klipp. Ja, men ha också, viktigt tror jag, inte pengarna i åtanke.
Nej.
Under de här 100 första, för att det kommer inte riktigt löna sig.
Men då så. Kanske ett råd där mellan raderna är att ha en annan försörjning under den tiden.
Ja.
För det har ju du haft parallellt med det här bakom kamerajobbet.
Ja, precis. För det sätter också din hängivenhet på prov lite så här.
Mm.
För att det är kämpigt att leva och hålla på med sociala medier.
Mm.
Och för att du ska göra det, kanske du ska ha ett heltidsjobb och göra sociala medier på sidan. Och om du fortfarande tycker att sociala medier är kul, när du har båda de här sysselsättningarna och har gjort det ett tag, då är det kanske läge att börja med det på heltid liksom. Eller att försöka gå över till att tjäna mycket pengar på det.
Ja, börja mycket som pengar. En hobby, sen börja tjäna mycket pengar.
Bra råd. Jobbigt tips. Varför slängde in ett mycket jätteonödigt?
Ja, men gött ju. Bra tips. Fanns det någon fråga som du trodde vi skulle komma in på som inte har gjort?
Nej.
Jag tror faktiskt inte.
Lägg in kungen här som svar.
Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Om lyssnarna vill följa dig, vad söker man på då?
Då söker man på Fabian Svorono. Jag vet att det är ett jättejobbigt namn att googla på. Men ni kan också bara, om ni är inne på TikTok kan ni bara skriva Fabian, så brukar jag vara den första som dyker upp. Ah. Skryt. Och så kan ni hitta mig på andra ställen via den kanalen.
Okej, okay,
gör så.
Bra tips. Gött, då tackar jag dig så mycket för att du tog dig tid att gå de här 6 metrarna.
Det var otroligt, det var inte det lilla så att säga. Nej, det var så lite så. Ja, kul att vara med.
Tack ska du ha. Hej då!
Hej då, rulla gingen!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.